En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Precis när man trodde att ett parti inte kunde bli mindre började avgångsbeskeden rullas ut från Liberalerna. Kommer de ens ha några aktiva politiker kvar när den här veckan är över? Vi analyserar den historiska sortikrisen. Och så ska vi dessutom hjälpa partikollegan Kristdemokraterna att förbereda sig inför deras KD-dagar genom att ställa frågor som: vad gör ni som ingen annan gör? Och om ni gör något som någon annan gör bättre, varför finns ni då? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! Idag är vi följande trio samlad. Jag, Olivia Svensson, vår inrikespolitiska kommentator Mia Råväder och vår politikreporter Olof Svensson. Hej!
Hej! Hej.
Och hej då, ska vi säga, till en hel liten bunt med liberaler. För det blev en avskedets måndag i det partiet. Först meddelade partisekreterare Jakob Olofsgård att han lämnar sin roll. Sen gav jämställdhetsminister Paulina Brandberg beskedet att hon skulle avgå. Och senare på kvällen så kastade kanslichefen Oskar Våglund Söderström även in sin handduk. Brandberg säger att hon vill vara mer med sin familj och att hon saknar förmågan att lägga i ännu en växel inför valrörelsen. Olofsgård säger att han lämnar sin post i god tid före valet för att en ny partisekreterare ska ges goda möjligheter att komma in i arbetet. Och sen blev han sjukskriven. Och Våglund Söderström säger bara att han har bestämt sig för att söka sig vidare innan det är dags att rigga organisationen inför valet. Så alltså allmänt luddiga förklaringar. Kanske kommer det fler vi får se. Och en bild av ett parti i ännu mer kris än vad man kanske hade förstått. Men om vi börjar med det här med att det är tre avsked på samma dag, Olof. Vad ska vi säga om det?
Ja, men det spär ju på misstankarna hos allmänheten att det finns något ytterligare bakom de här avgångarna som partiledningen inte berättar. Det är ju väldigt ovanligt att två toppolitiker avgår inom loppet av en timme helt oberoende av varandra. Och det finns ju också förklaringar inom Liberalerna som är av mer privat karaktär som inte har skrivits om ännu. Själva säger de, precis som du säger, att de lämnar på grund av att de vill att någon annan ska ta över stafettpinnen eller att de vill ägna mer tid åt familjen.
Men oavsett vad som ligger bakom och oavsett om vi någonsin kommer få reda på det eller inte, har de ingen känsla för kommunikationsförmåga i det här partiet?
Det är en retorisk fråga, eller hur?
Japp.
Nej, det är väl det enda svaret man kan ge. Det var ju också en presskonferens senare i veckan när de presenterade sin nya jämställdhetsminister, Nina Larsson. Där ju Johan Persson fick frågor om det fanns något samband mellan de här två avhoppen. Och svamlade svar på ett sätt som jag tror att inte tydliggjorde någonting för någon, utan vad de gör är att de förstärker ju bilden av ett parti som är på avgrundens kant här. Och att oavsett vad de här avhoppen beror på så hanterar man inte situationen på särskilt bra sätt kommunikativt heller. Det finns liksom ingen organiserad plan för hur man ska kommunicera någonting som rimligtvis anstår kris i ett parti att bli av med två toppolitiker på ett bräde så här när man är så ett litet parti.
Och nu säger du två toppolitiker, men även en kanslichef har väl ändå en ganska viktig uppgift. Vad gör en kanslichef om vi börjar där?
Ja, men det är ju klart att de har en viktig uppgift internt, men jag tänker att bilden för, det viktiga för Liberalerna här är ju att ge någon slags bild av att de är ett parti som man kan rösta på, som man kan satsa på i nästa val, som man kan skänka den där extra stödrösten som de så desperat kommer att behöva. Och det är ju mycket som talar emot dem nu med det. Dels att de ligger så lågt i opinionen, det finns ju en gräns för när man vill slösa bort sin röst, vad man ska säga. Och dels för att man nu visar på att man liksom har någon slags kaos i partiet också. Så att jag tror inte att kanslichefen är avgörande här. Det är ju ändå en ganska okänd person utåt.
Men just att det är tre avhopp på samma dag. Det är liksom där någonstans. Det är ju det man nu bär med sig.
Ja, och det ser ju inte bra ut. Och det ser ju inte bra ut i något parti egentligen när man inte kan svara på frågan om vad det är som har hänt. För att det är ju ändå så, vi säger det 1000 gånger hela tiden, att politik bygger på förtroende. Och då behöver man ju ändå visa någon slags bild av att man är ärlig och kan prata om saker. Och det här är ju tydligt att det inte finns någon bra plan för hur man ska kommunicera ut vad som har hänt.
Hur illa vald är tidpunkten för de här avhoppen då? Om jag förstår saken rätt så har den här Jakob Olofsgård varit drivande i det här projekt Selma som du berättade om för några veckor sedan. Då ska han inte driva vidare det alltså?
Ja, så är det ju. Det har ju varit hans livsverk eller hans stora politiska verk, gärning, den här internt i Liberalerna. Och det är ju ett jätteprojekt som han har sjösatt som visserligen har varit en del kritiserat inom partiet men ändå som är väldigt viktigt för L-ledningen. Och att man då avgår precis efter att man har presenterat det innan det ens arbetet med att genomföra det här har påbörjats framstår som ytterst märkligt.
Jag tänkte på det här med, Paulina Brandberg är ju ändå ministern i det här sammanhanget. Kan folk vara lite för naiva när de ska ta sig an en ministerpost? För nu säger hon ju att hon har inte den här växeln som krävs. Och då får man ju tro på att hon menar det hon säger också. Alltså, hon är ju inte den första eller den sista att hoppa av mitt i en mandatperiod. Men förstår folk som tar sig an den här typen av uppdrag vad det faktiskt verkligen innebär? Jag tänker på bananfobin och hur hon granskades i samband med det och sådär.
Alltså en sån sak tror jag ingen kan vara förberedd på. Att man hamnar i ett drev som är så personligt som till exempel här med bananfobin. Att dina liksom personliga egenskaper granskas. Jag tror att alla är beredda på att det är hårt arbete, att man granskas för det arbete man gör. Men kanske inte att man granskas för sitt privatliv i samma utsträckning. Men sen tror jag att hon har ju haft ett väldigt svårt jobb innan som åklagare. Det är inte så att hon inte förstår vad press på ett jobb är. Utan, och det är helt tydligt här också att det här ju inte är en vald tidpunkt. Alltså det här finns ju ingen plan kring att det här är en bra tidpunkt att hoppa av egentligen.
För då finns hade man det inte någon tidpunkt som är bra?
Ja, men det finns, om man skulle säga så här, om man verkligen ville hoppa av mitt i en mandatperiod, då gör man ju det liksom efter sommaruppehållet, när regeringen återsamlas, när riksdagsåret startas upp och man kan ha mer ceremoniell regeringsombildning och byta ut vissa ministrar. Det är liksom, då sker det ju en naturlig punkt för att göra förändringar. Vi såg det i höstas till exempel, även om Tobias Billströms avhopp var en skräll, så gjorde han ju det ändå enligt formalia på något sätt. Att det fanns liksom han slutade och sen så fanns det ändå någon slags nystart. Det här är ju mitt i allting egentligen. Så att det här är ju en väldigt konstig tidpunkt att välja att hoppa av. Och det är ju ändå inte heller en naturlig tidpunkt man pratar om valet. Ja, men det här är ändå inte en naturlig tidpunkt inför ett val. Och det är ju det här med att Liberalerna, de har liksom ingen självbevarelsedrift. De hamnar ju i det här med liksom kris och panik, hux flux hela tiden. De hade ju det bara för några år sedan inför valet 2022 när Nyamko Sabuni fick sluta och Johan Persson tar över. Då var det också kris och panik, liksom hux flux i partiet. Så att det är ju uppenbart att hur deras parti är uppbyggt inte riktigt hanterar den här typen av liksom påfrestningar.
Och hur ska de klara av det här framåt då? Dels är de i kris och panik, dels har 3 personer lämnat på samma dag. Och sen är det ju också så att siffrorna ser usla ut, Olof. Och nu är det ju bara 1,5 år kvar till nästa val.
Ja, det första de måste göra är ju att ändå på något sätt lugna partiföreträdare så att de kan ha en enad front utåt. Vad jag förstår så har det ju har varit flera distrikt som då har sökt Johan Persson för möten för att de vill klargöra vad det är som pågår. Det ska inte röra sig om någon direkt intern kritik, men de vill ha information om vad det är som händer. Dessutom så har jag också hört att de hade ett extra inkallat partistyrelsemöte igår med anledning av de här avhoppen också. Nu vet jag inte om det framkom någonting nytt där, men det är klart att När det är så brist på information så skapas det ju väldigt mycket rykten och det skapas väldigt mycket oreda i partiet. Och det är det första.
Det kan väl aldrig vara bra?
Nej, det kan aldrig vara bra.
Paulina Brandberg lämnar ju då tjänsten som jämställdhets- och arbetslivsminister. Och jag lyssnade på Ulf Kristersson som säger att Paulina Brandberg har, citat, gjort stora insatser för regeringen och Sverige. Hon har också arbetat outtröttligt för friheten. Alltså väldigt stora ord, så vackert. Vad skulle ni säga att hon lämnar för politiska avtryck?
Allt hamnar faktiskt lite i skuggan av bananfobin. Jag tror att det är det som hon kommer bli ihågkommen för. För det är ju så udda sak som tog såna enorma proportioner. Men om man tänker med alla de här mejlen som medarbetare har skickat ut. Och det kan ju tyckas vara väldigt orättvist mot henne, för att hon har ju också gjort, hon har ju såklart som haft en portfölj som är viktig för regeringen och gjort insatser där. Samtidigt har jag också hört liberaler som tycker att hon har underpresterat, att de här frågorna har inte fått så mycket utrymme i debatten och liberalernas politik på det här området har inte kommit fram på så sätt som det skulle kunna ha gjort.
Nej, och det är ju ett problem för ett litet parti som inte har så många ministrar, när en av de ministrarna är i stort sett osynlig. Och det har vi ju sett i många mätningar, att hon är helt okänd nästan hos vanligt folk och väljare. Och det är ju verkligen ett problem. Hon har ju ändå varit liksom en stjärnrekrytering för partiet och någon man har satsat på, någon man har försökt lyfta upp. Man har inte kommit hela vägen fram där.
Då får vi se hur det går för vår nya jämställdhets- och arbetslivsminister, svårt att säga det där. Nina Larsson heter hon, och torra fakta gör gällande att hon är 48 år, yrkesofficer, sånt imponerar alltid på mig. Nyss har hon jobbat som totalförsvarsexpert för det privata näringslivet. Hon var riksdagsledamot mellan 2006 och 2014. Hon var även Liberalernas partisekreterare 2010-2014. Och i EU-valet så stod hon på plats 5 på partiets lista. Men ge mig nu faktan som inte är torr. Vem är Nina Larsson?
Det som jag studsade på var att hon har sagt i en sån här valenkät att Arnold Schwarzenegger är hennes politiska förebild. Det är lite oväntat. Tyckte jag var kul.
Det piggar upp.
Ja.
Vad var motiveringen?
Nej, jag har inte sett att det här har motiverats. Det kanske ni har sett.
Nej, men hon hade också skrivit att hennes intresse var styrketräning. Så att jag tänkte att vägen mellan det, alltså en styrketränande politiker, går rakt in i hjärtat på henne.
Helt lite udda val ändå, men jag tycker som sagt att sånt piggar alltid upp och ger mig liksom en känsla av vem hon är. My, var det du som sa att hon var Jan Björklund i kvinnlig form när vi pratade om henne häromdagen?
Det kan ha varit
jag. Vad menar du då?
Ja, men att hela profilen här var så otroligt folkpartistisk, och det är väl fint att de försöker gå tillbaka till rötterna nu här och försöker ha någonting som känns stabilt. Och att hon också var reservofficer i samma så här hemvärnsförband som Jan Björklund har också sagt i någon intervju. Så det kändes som att cirkeln är sluten där.
Ett tryggt val skulle man kunna säga.
Ja, och det är ju klart att det behövs ju när det är så här turbulent i ett parti. Man behöver ju ruska fram en partiveteran, och det är ju inte så lätt för liberalerna. Så att de är nog väldigt glada för det här.
Vad har de mutat henne med, undrar man ju. Kom igen nu, hoppa in i det här fantastiska partiet. Det går så bra för oss, vi behöver dig.
Men ibland är det ju så att, som många politiker brukar säga, att när partiet kallar så ska man ändå komma. Alltså att när det är kris, då finns det ändå en större möjlighet att kanske hava in den där personen som man har hoppats på länge. Vi får se, det finns ju fler partier som hoppas på att det ska stämma framåt, för att de Centerpartiet, men vi får se vad det blir där.
Vi kommer till det senare i det här avsnittet. Men det var ju statsminister Ulf Kristersson som meddelade då att det blir Nina Larsson, såklart. Vad tycker han om Liberalerna just nu i sitt stilla sinne?
Ja, på ett sätt så kanske han tycker att det är skönt att det blir en strålkastarljuset rycks ifrån honom och landar honom affären till det här istället. På ett annat sätt så måste han ju också tycka att det är lite, framstår som lite märkligt allt det här som har hänt.
Sluta håll på.
Ja.
Alltså känslan på den här presskonferensen, om jag får tolka helt fritt, taget ur luften. Det var ju att det kändes som att han verkligen ångrade att han var på Rosenbad just den dagen och kunde bli inkallad och stå på den här presskonferensen. Och han pratade ju bland annat om regeringskansliets beslutsstrukturer och hur det funkar i olika stuprör. Och då kände jag att min själ dog lite och att Ulf Kristerssons själ hade dött lite på vägen in på den här presskonferensen. Och det är ju ingen som vill dras in i ett annat partis turbulens. Alltså man håller sig utanför sitt egna och man håller sig verkligen utanför andra partiers problem.
Men han är å andra sidan betald rätt bra pengar för att ta den här typen av dagar också, ska man ju säga.
Det är sant.
Kristdemokraterna ska samlas i helgen, givetvis i samma Karlstad där även Moderaterna och Liberalerna har haft sina partidagar nyss. Jag tycker nästan lite synd om Karlstad. Kan de inte få en helg där de bara får vara liksom politikfria och gå runt som vanliga Karlstadbor ett tag?
De hade väl sig förra helgen, det var en politikfri helg.
De måste ha varit så glada.
Ja.
Njutit av livet. Men temat då för KD-dagarna är Sverige, vårt hem, kolon, vård, vardag, värderingar. Man anar att de har fastnat på det här med V och så har de tänkt hur ska vi då liksom fortsätta med V, och så hamnar de i det här alliterationsträsket där det kanske inte håller hela vägen, eller? Ja, jag vet inte, vad säger ni?
Ja, det är lätt att tungan snubblar på orden när man ska säga det många gånger.
Det är det du tycker är problematiskt.
Nu när jag ser det framför mig, nu när du berättade så är det första jag tänker på.
Ja.
Alltså de har ju tagit sin tidigare slogan Villa, Volvo, Vove och gjort den sämre.
Nej, då tycker jag nästan att den här är bättre faktiskt.
Tycker du det? Jag tycker nog att den andra var ju liksom så konstig redan till att börja med, men den här är liksom bara en sämre, tråkigare version. Villa, Volvo, Vove, vård, vardag, värderingar.
Ingen av dem är stark.
Vilket får ditt blod att sjuda?
Voven får det bli i så fall. Men vi ska ju återkomma till de här tre vena. Jag vill först att vi ska kolla pulsen lite på partiet. Var befinner sig Kristdemokraterna just nu på liksom temperaturmätaren?
Alltså det går inte så bra. Om Liberalerna ligger på minusgrader så är väl KD runt nollstrecket. Alltså du vet den här otroligt tråkiga platsen där det varken är is
eller, lite slask.
Eller badbart.
Nej.
Så det är liksom ett ingenmansland lite. Och vad vi vet av Kristdemokraterna Ebba Busch, det är ju att de låter mycket när de är på den här platsen för att få uppmärksamhet. Så att jag tror att man kan ju förvänta sig en hel del åka av när vi kommer in i våren här på riktigt.
De är ett parti som skramlar.
De skramlar.
Vilka succéer kan vi egentligen tillskriva KD så här långt under sin tid i regeringen? Har vi några sådana där man direkt är så här, men det här är liksom KDs stora grej. Det här har de lyckats med hittills.
Du vet att det är varje politikers drömfråga att få.
Men nu ställer jag den som tur är inte till Ebba Busch utan till Olof Svensson som kanske har en lite mer nyter syn på tillvaron.
Ja, men om man ska anknyta till det här deras slogan här, så är det här värderingsdiskussionen har ju ändå fått fäste i Sverige, måste man ju säga. Det har de ju, de är inte ensamma om att prata om detta, men mycket av debatten handlar ju om det här med värderingar.
Har någon dock förstått vad det var de egentligen menade med värderingar? För de tuggade ju igång något enormt på det här inför EU-valet. Det var ju både Ebba Busch och Alice Teodorescu-Move som var ute och pratade om värderingar i parti och minut. Men har man fortfarande hajat vad det är egentligen de menar då?
Nej, det är ju mycket uppe för tolkning, men de vill väl, jag antar att de vill förmedla en slags känsla som hos folket att det här är bra värderingar, i motsats då till värderingar som till exempel handlar om hedersförtryck och ja, andra osunda värderingar som kanske då vissa invandrargrupper har med sig.
Alltså Kristdemokraterna, de sysslar ju väldigt mycket med liksom signal istället för praktisk politik. Och det har de ju gjort under lång tid nu. Och när det kommer till det här med värderingar så är det ju också delvis ett sätt för dem att få knyta an till den här lite mer framgångsrika kristdemokratin som finns på kontinenten. Framförallt liksom den tyska kristdemokratin. Alltså i partier där Kristdemokraterna är stora liksom samhällsbärande, statsbärande partier. Och det är ju ett sätt liksom att prata om värderingar, att de tillhör någonting större. Samtidigt så är ju den här värderingsfrågan en debatt som de liksom inte riktigt äger i Sverige heller, så att det, jag tror att vi kommer att prata mer om det här, vad är liksom det unika med Kristdemokraterna och det här med värderingsfrågan, att de har drivit så hårt i den, det är ju inte unikt för KD, så där har de ju inte hittat någonting egentligen som stärker dem som parti framåt, förutom att de kan låta mycket då ibland när det kommer extrema utspel.
Och då kan vi väl hoppa in i det här med KDs liksom unika ställning då. För ett seminarium som ska hållas i helgen är döpt till sakpolitik. Vad är KDs säljbara skillnad? Så det är ju uppenbart även internt då i partiet att det här kanske är en fråga som behöver diskuteras. Vi har varit inne på det en del i podden, liksom att de har närmat sig SD och vad det kan innebära för både för fördelar och för nackdelar för partiet. Men om vi ska ta fasta först på alltså vilken är partiets USP, alltså unique selling point? Vad har de som ingen annan har?
Jag tycker att det är en svår fråga, för att precis som du säger så har de ju två stycken lite motstridiga linjer som de driver. Dels då att vara någon slags Sverigedemokraterna light, men också vara ett parti som då värnar om mjuka värden. Just vad som skulle skilja dem från andra partier, de har ju försökt med det här vård och vård och omsorg och så vidare, men det är ju också frågor som har lite svårt att, de får inte riktigt fäste när det inte är kris i vården.
Nu är det, så är det mycket, inte alltid kris i vården?
Det är alltid mer eller mindre kris i vården. Och nu är också den politiska debatten så otroligt dominerad av säkerhetspolitik, försvarspolitik och hur man ska bekämpa gängkriminaliteten. Och då klart att deras mjuka frågor, det är svårt att nå ut med dem.
Så vad är USP:en då?
Jag vet inte.
Nej.
Alltså dels vill jag säga att det är ju en konstig strategi att ställa frågan, vad är KDs säljbara skillnad? Istället för att säga så här, det här är KDs säljbara skillnad. Men det visar
fast
väl
på det. Då hade det inte problemet. Blivit mycket till ett seminarium om man skulle berätta vad som var KDs säljbara skillnad.
Nej, exakt. Det som problemet är att de inte har en. Och det vet de ju själva, och det pekar de ju ut gång på gång som ett jättestort problem för partiet. Typ så här, vem ska rösta på oss? När man kan rösta på SD eller på Moderaterna som har typ samma politik men är större, som absolut kommer komma in i riksdagen, för här är ju KD också sniffa på den där 4%-spärren. Och då har man ju varje gång svarat sig själva så här, det är för att vi är ett sjukvårdsparti och ett parti som värnar om familjen och utgår i våra värderingar från familjen. Men jag menar, det drunknar ju i när man gör de här mer extrema utspelen som handlar om liksom mer om invandring, liksom islam, den här typen av, som Ebba Busch själv kallar, titta en älg. Alltså att man försöker låta mycket för att ta fokus från sånt som kanske är lite svårare att prata om för partiet. Så att det finns ju uppenbarliga problem i den här identiteten, var de ska befinna sig. Och det enda de har funnit egentligen, det är ju att de är brobyggaren mellan SD och de andra borgerliga partierna. Och nu inför valet så trodde man ju att de skulle presentera någonting som var på den här linjen. Vi ska ha en ny profil, eller vi ska profilera oss på det här med förstatliga vården eller vad det nu är de vill fortsätta göra i evigheter. Men istället så var det ju igen att man ville vara den här brobyggaren och att man nu vill vara garanten för att SD ska komma in i en regering, så att det inte ska bli bråk efter nästa val också, utan att det ska vara självklart att det finns liksom en tidigare regering, nästa steg som är med tillsammans med Sverigedemokraterna i regeringen.
Men jag har ju lösningen, och jag vill att de skickar mig en inbjudan nu. Så att jag kan komma till det här seminariet och så kan jag berätta vad som är KDs säljbara skillnad. Och vad som borde vara KDs säljbara skillnad från och med nu. Och för alltid in i evigheten. Amen! De heter Kristdemokraterna av en anledning. Vi ska ju inte tro att det inte finns folk som tror på Gud. Undersökningar visar att det är fler unga som går i kyrkan. Och så vidare. Det kommer nya invandrargrupper till Sverige som tar med sig tron på olika typer av gudar. Alltså, det finns en sån stor tårtbit av religiositet som Kristdemokraterna borde liksom profitera på. Bygga mer på sina kristna rötter, utveckla den traditionen, prata om religion, prata om kristna värderingar. Bara gör det.
deras strategi hittills har ju, i alla fall från Ebba Buschs sida, har ju varit, snarare varit att smussla undan det här lite.
Och det förstår inte, jag inte.
Hon vill ju inte prata om sin tro, hon tycker att det är, hon säger att det är privat.
Att hon inte vill prata om sin privata tro, all respekt för det. Men att kunna prata om att det är viktigt kanske med religion, eller att prata om, gud, nu låter jag ju som att jag är Ekman i Livets ord. Men alltså, jag tror verkligen att de hade kunnat bygga på det, för det är ju det enda som gör dem unika. Att de är ett kristet parti från början.
Men det finns ju ett problem här, dels då för att det här väljarbasen är väl ändå fortfarande väldigt liten.
Nej.
Alltså de som går i kyrkan.
Man behöver inte gå i kyrkan, du kan rikta dig till andliga människor. Mm. En allt större grupp i samhället.
Men och här finns ju då det här problemet i att samtidigt när man vill låta som SD light och man vill vara väldigt kritisk till islam och islams utbredning i Sverige, då kan man ju inte samtidigt appellera till
människor. Det måste man ju sluta med då.
I de här grupperna som jag skulle säga att den stora gruppen av människor som lever ett troende liv ändå finns. Och jag tror att man också alienerar sekulära väldigt mycket i Sverige om man börjar prata om liksom kyrkan eller den religiösa platsen som någon slags utgångspunkt för politik.
Men om de ligger och skvalpar nere vid liksom 4% spärren, då får ni kanske ändå välja en väg. Och då tror jag det är större chans att de får mer respekt och fler väljare. Om de faktiskt verkligen väljer den här banan istället för att bara försöka vara någonting som är mellan två andra partier. Här har de ju i alla fall någonting eget.
Vad de försöker göra är ju att de försöker ju ta avstamp i det där egentligen när de pratar om det här med värderingar. Sen blir det väldigt otydligt när man pratar om svenska värderingar, för det kan ju fyllas med nästan lite vad som helst. Och det enda som de egentligen är överens om, det är väl egentligen då att vissa invandrargrupper har svårt med det som är svenska värderingar, oavsett vad de egentligen är. Och man är ju inte ens överens i den här regeringen av vad värderingar betyder. Så att det är ju en mer komplicerad plattform att stå på när man ska prata om värderingar och man inte ska prata om det mer tydligt kristna. Även om hon är ju ändå den enda som nämner att de kommer från en judisk-kristen ideologi eller att man kommer från den traditionen. Det är ju inget annat parti som lyfter upp det.
Jag ser deras nya slogan så här: alla som tror på något, kom till oss. Mm. Alltså där har du ju 75%
alltså
av Sveriges befolkning.
Genialt.
Mm. Det är genialt. Vi var ju inne då på vad partiet eventuellt skulle kunna vara nöjda med under sin tid i regeringen. Jag tyckte ni var ganska luddiga här. Blir det lättare om jag frågar, vad skulle de vara missnöjda med under sin tid i regeringen?
Ebba Buschs ansvarsområde är ju ändå kärnkraft, och där har vi ju inte sett det, mig veteligen så är det ingen som har byggt något nytt kärnkraftverk i Sverige än så länge, och trots att de har haft hundratals olika presskonferenser om kärnkraftsbygge så är det ju frågan, kommer det bli några kärnkraftverk innan mandatperioden är slut?
Och vad är svaret på den frågan?
Ja, det finns för mycket som pekar på att det inte kommer bli det. Men det kan det väl bli. Jag frågade Magdalena Andersson vad hon trodde om det häromdagen när jag intervjuade henne. Då sa hon att hon var övertygad om att om det inte blir något bygge så kommer det några, in i valrörelsen så kommer alla partiledarna för Tidöpartierna åka ut och med Ebba Busch åka ut någonstans och med spadar och bygghjälmar och
börja bygga själva.
Bygga ett eget.
De har köpt en sån där kit på internet. Bygg ditt eget kärnkraftverk.
Det låter livsfarligt.
Ja, men skämt åsido, nu har de har i alla fall presenterat en plan på hur det ska fungera för kärnkraftsbygget och att staten ska erbjuda lån till de som vill bygga kärnkraft. Så det är ju mycket möjligt att det kommer komma igång nu, men än så länge har vi ju inte sett någonting, och det är ju att betrakta som ett misslyckande.
Och det finns ju ett annat misslyckande i den här regeringen när det kommer till KD, och det är ju att de har ju faktiskt en sjukvårdsminister. Men det enda egentligen som de har lyckats komma med nu på senaste tiden, jag vet om att Kristdemokraterna kommer att tycka att det finns saker som de har fått igenom med pengar och bla bla bla. Men det stora har väl egentligen varit att de har höjt högkostnadsskyddet för läkemedel. Alltså ganska rejält med 900 kronor om året. Och det är ju dels slår det på folks plånböcker, dels slår det på människor då som är sjuka och behöver mycket läkemedel.
Dyrare medicin blir det.
Dyrare medicin blir det. Och det är ju en väldigt svår sak att kommunicera för ett parti som någonstans försöker då hitta hitta sin egen nisch just inom sjukvård, och att då, de har ju inte heller lyckats korta vårdköerna. Så att det finns, jag tror inför valrörelsen finns det stora misslyckanden att titta på här som kommer bli ett riktigt problem för partiet.
Ebba Busch firar ju nu 10 år som partiledare i år. Hon är ju verkligen den som syns mest i partiet. Vem lyfts under henne nu då? Jag pratar alltid om Jakob Forssmed, men det betyder ju inte att svenska folket gör det.
Alltså de som brukar nämnas som är sugna på att ta över partiet någon gång eller som är up and coming, det är ju dels Peter Kullgren, men även Nike Öbrink. Det är väl de två som jag hör mest.
När tar hon över partiet?
Hon har ju varit lite synlig nu i veckan, apropå det här med locka nya väljargrupper, så tror jag att hon har en plan att försöka fånga karriärskvinnor i storstan. Hon har haft lanserat ett förslag att det ska bli enklare att
frysa in ägg.
Precis, även för att man då ska kunna bli mamma senare i livet och satsa på karriären.
När blir hon partiledare med?
Jag vet att det här är en jättefråga.
Det är en jättefråga. Jag tycker det är dags.
Alltså mycket kan ju hända när det är så att det sitter en partiledare som har den här typen av grepp om sitt parti som Ebba Busch ändå har. Då kan det ju ta lång tid, och Nike Öbrink är också ung fortfarande, så att det kan ju ta ett litet tag. Ge henne 10 år då. Mycket kan hända på 10 år.
Galet.
Ja, men de behöver väl också ha, alltså som alla partier så behöver de ju förmodligen ha en sån där mellanperiodspartiledare. Som någonstans bara försöker reboota partiet efter att de har haft en sån här dominant partiledare under lång tid. Beroende på hur länge Ebba Busch sitter. Så kommer de nog behöva en sån...
En transitional person, som det heter.
Transitional person.
Annat nytt i veckan är att Fredrik Federley ger sig på någon form av comeback. Han föreslås som ny ledamot för Centerpartiets distriktsstyrelse i Dalarna, där han också då bor. Som de flesta kanske minns var Federley ett av Centerpartiets toppnamn. Han har bland annat suttit i EU-parlamentet, men år 2020 lämnade han politiken när det blev känt att en närstående till honom dömts för grova våldtäkter mot barn. Och sen dess har man ju inte sett jättemycket av Fredrik Federley. Han har bland annat pluggat till präst, vet jag.
Han försökte göra en comeback inom kyrkopolitiken, men misslyckades med det. Så den tiden var inte redo, men den kanske är redo nu då.
Ja, vad tror du? Är det liksom, är tiden mogen för en comeback för Federley?
Jag tror att det kanske kan bli svårt för honom att göra någon större slags comeback. Och det handlar nog inte om honom, utan det handlar nog om att Centerpartiet i nutid har haft en skandal som handlar om just sexuellt ofredande mot barn. Och det var en av deras toppolitiker, regionpolitiker, Gustav Hemming, som är misstänkt för sexuellt ofredande av barn i kollektivtrafiken. Och det här liksom, det hänger så fast så mycket vid Centerpartiet, den här typen av skandaler, alltså att man kopplar, nu är det ju liksom guilt by association lite med Fredrik Federley, för han har ju själv inte liksom begått några övergrepp, men han har ju haft en relation med en person som har gjort det. Och jag tror att det är fortfarande väldigt känsligt i partiet. Alltså bilden av att det här händer i Centerpartiet är problematisk för Centerpartiet, så jag tror att det är väldigt svårt för Fredrik Federley att ta sig uppåt i partihierarkin.
Kanske
nu.
För all framtid. Kan det vara så, Olof? Kan såna här saker sätta sig så pass hårt?
Alltså, det är svårt att säga, men jag delar uppfattningen att det kommer nog vara svårt inom den närmaste tiden i alla fall för honom att få någon tyngre post mer centralt i partiet, det tror jag.
Man hoppas ju att det ändå finns en tid för liksom förlåtelse och att man kan gå vidare, men politiken är hård och det är inte alltid det funkar så. I politiken. Det är liksom hårdare än verkliga livet.
Sen är ju Centerpartiet inte vilket parti som helst just nu. De står ju utan ledare, kan man säga. Vi har inte fått reda på mer om vem som faktiskt ska ta över. Tvärtom så fick vi besked igår om att Anna-Karin Hatt har lämnat besked att hon definitivt inte ställer upp. Och det var ju ändå den kandidaten som ni har övertygat mig om skulle bli nästa partiledare. Jag känner mig ganska lurad av er faktiskt.
Har jag sagt det? Jag kan inte ens minnas det.
Men ni har sagt det. Ja. Jag känner mig lurad av My.
Okay.
Det var ju många som trodde att det skulle bli hon, och det är helt uppenbart att någonting har hänt i den här processen. För att enligt källa så var hon ju liksom ändå intresserad. Men vi får se vad som dyker upp om det är så att hon har hittat en övermäktig motståndare eller om det var någonting annat som dök upp på vägen. Som sagt, vi var inne på det innan, alltså det här är ju väldigt utmanande jobb och man ska ju verkligen, verkligen vara beredd att lägga hela sitt liv på att vara partiledare. Och det, när man börjar tänka på det, kanske det inte är ett så himla lätt val att göra.
Det finns ju ingenting man förstår så bra som att folk säger nej till att bli partiledare. Särskilt för lite mindre partier som redan ligger i kris, befinner sig i kris.
Ja, det är nog lättare att hoppa på när det går bra för ett parti i alla fall. Det är, när det är i ett sånt här läge där det har varit stormiga år och lite halvknackigt i opinionen, såklart att det är. Och dessutom att de har den här uppslitande diskussionen om vilken samarbetspartner de då ska ha. Så det är klart, det är ingen enkel uppgift.
Å andra sidan kan man ju då se som en hjälte. Som den som verkligen så här, tar tag i problemet.
Ja, om det går bra, ja. Då, absolut.
Alltså, det är ju inget drömjobb att bli centerledare just nu i den här situationen. De har ju inte rätt ut någonting av sina problem. Muharrem Demirok har ju behövt avgå för att man liksom inte har rätt ut det. Så de har ju inte tagit det där nästa steget som man skulle behövt göra innan man då kanske bytt ut honom. Så den här, nästa partiledare har ju exakt samma problem som Muharrem Demirok har haft.
Vi har ju så många lösningar å andra sidan i det här avsnittet att komma med. Vi har ju lösningen att Magnus Ek tar över Centerpartiet. Vi har lösningen att Nika Örbrink tar över efter Ebba Busch. Och vi har lösningen att KD ska marknadsföra sig som ett mer kristet parti. Så att ni kan väl bara lyssna på oss. Jag vet att du tycker nu att det är framförallt jag som kommer med de här lösningarna. Så kan det absolut
vara. Jag tycker det är bra så länge någon kommer med lösningar. Problem är till för att lösas.
En runda till. Lösningsorienteraren nummer ett.
Så är det. Så är det.
Vi säger tack för idag. My och Olof, tack, tack, tack. Vi hörs igen snart. Håll utkik efter ett kommande frågeavsnitt och skicka gärna in frågor till oss på podcast@aftonbladet.se. Och eller hur, får det vara både högt och lågt, My?
Absolut. Vi kan ju ge tips om allt möjligt om man vill ha det. Eller hur?
Skicka gärna frågor om olika kungar och sånt till My. Vad vill du ha för specialfrågor, Olof?
Ja, någonting där jag inte behöver sticka ut hakan allt för mycket. Jag ändå har ju en oberoende reporterjobb att sköta.
Så sant. Mm. Så sant.
Så du vill inte ha fråga om Digerdöden?
Ja, det är öppen för det mesta i sig. Digerdöden funkar nog.
Vad du egentligen tycker om bandet Kiss? Det kan ni fråga Olof om ni vill ha.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra.
Vad du egentligen tycker om bandet Kent?
Jag gör det. Jag visst, absolut.
Okay. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.